Och hallå och välkomna till Oikos-podden med mig Malcolm Tjune och med
Arvid Hallén.
Den där Oikos ständiga sekreterare vill jag nästan säga. Redaktör, mångsysslare, renässansmänniska.
Renässansförste som Pierre Jury sa om Fidel Castro.
Alltså, ja, du vet, det fanns ju väldigt mycket sån här romantik kring de gamla... de gamla revolutionärerna. Våran kung var ju i alla fall ett stort fan av Mao Zedong när det begav sig. Han var ju inte ensam om den saken.
Var han det?
Ja.
Wow,
det var en intervju i jag tror Damernas Värld där han fick frågan om vem hans största förebild var.
Och det var den stora rorsmannen.
Ja, Mao Zedong. Så här, tänk att vara med honom liksom, hans äventyrare ute på äventyr.
Jag tror att du bara hittar på det här, Malcolm.
Nej.
När var det här skrivet?
Det här måste väl ha varit på typ, jag vet inte riktigt.
Ja, det låter mer och mer som påhitt.
Nej, det är inte påhitt. I nästa avsnitt så kommer jag ha grävt fram det här direkta citatet. För en sak som kungen verkligen uppskattar med den stora rorsmannen är hans kalligrafi. Det här visar ju liksom min oerhörda, vad heter det nu? Alltså, min koloniala blick. Jag kan inte ens uttrycka liksom de här sysslorna som de i Orienten sysslar med utan att darra på manschetten.
Det här inslaget har bara pågått i typ en minut och det har redan blivit superproblematiskt med kolonial blick och hyllande av Mao Zedong. Jag säger bara,
det är väl inte problem om till och med den svenska konungen gör det. Då är det väl mainstream.
Sant. Gud bevare konungen. Nu går vi vidare.
Ja, så idag ska vi prata lite grann om det här återkommande problemet. Eller det har ju blossat upp en del debatter då och då. Nu senast på grund av att Filipstad kommun, föräldrarna, har anordnat en folkomröstning. På grund av att lokala politiker har en plan som handlar om att slå ihop två skolor. Så att eleverna från den ena skolan ska gå på den andra skolan vissa årskurser och sen så tar den andra skolan över de andra årskurserna. Så. Och det här har blivit en het potatis av den enkla anledningen att den här skolan, eller sammanslagningen som är i ropet då, sker med en skola som det är en enorm överrepresentation av, eller ja, liksom så ser demografin i Filipstad ut, att det är där som i princip alla utrikesfödda går.
Så det är en skola för svenskar, en skola för invandrare och nu ska man slå ihop de här.
Exakt. Och en kommunal folkomröstning behöver underskrifter från 10% av de röstberättigande.
Det är rätt hög tröskel.
Ja. Och i Filipstad så tror jag att det finns en lite drygt 10 000 röstberättigande i kommunvalet. Så de har samlat ihop en över 1000 underskrifter då för att förhindra det här. Och det skrevs ju en krönika om det här av den stora kulturprofilen Cissi Wallin.
Mm.
Där hon ojade sig enormt mycket över, du vet, svennebananer. De har blivit typ galna på något sätt, vill hon få det till. Speciellt i såna här kommuner som politikerna har lämnat det här lite grann. Men där har folk blivit galna och irrationella därför att det här kan bara motiveras av liksom ett hat mot det främmande i princip.
Mm.
Och från högerhåll så har ju argumentet varit det gamla vanliga, vilket är så här att ja, men mina barn är inte ett integrationsverktyg. De är, du vet, fria konsumenter på en utbildningsmarknad. Skolan är till för dem, inte tvärtom, etc. etc.
Mm.
Och alltså det finns väl problem med båda dessa synsätt. Det är ju de som vi har att välja på många gånger. Alltså det är antingen en borgerlighet som säger så här, fuck you, got mine. Så här, det är inte mitt problem. Varje människa är en ö. Och en vänster eller liksom progressiva liberaler som då menar att det finns inga problem. Och alla som menar att det finns problem, de är utskickade av amerikanska Radio Freedom-kapitalister allting sådant. Vet. Jag har läst Pravda och Pravda menar att i Filipstad så är allting perfekt.
Jag tycker man kan känna en viss, liksom, det mänskliga och personliga planet, så kan man känna en viss förståelse för de här föräldrarna i Filipstad som, jag menar, det är ju en väldigt naturlig känsla att man vill göra det bästa för sina egna barn. Ja. Ett samhälle, en människa som inte tänker så är ju på något sätt onaturlig. Man måste ju förstås lämna utrymme för denna känsla. Men som politiker så måste man ju ta ett helhetsansvar. Man måste ha ett systemperspektiv. Och fråga sig, vad är det bästa för samhället som helhet? Och det är kanske det perspektivet lite grann som saknas i de här borgerliga perspektiven, som nästan blir lite grann det här klischéartade. Jag bryr mig om mig själv och min egen familj och allt annat. Nu har liksom sossarna förstört landet och då är inte jag två mina händer, det här är inte längre mitt fel. Så tycker jag inte att man kan tänka riktigt.
Nej, alltså det stora problemet här är väl att, jag menar, som sagt, alltså det är ju rationellt och logiskt för alla föräldrar att bete sig så här. Så det, om vi nu ska försöka ringa in den riktigt övergripande bristen hos båda perspektiven. Från vänstern, då är det hyckel. Vänstern hycklar till 100%. Och om du verkligen fångar någon mellan skål och vägg, så kommer de ju bara säga, ja, vet du vad, jag måste hyckla därför att, vadå, är du naiv? Det är så spelet funkar.
Jag vill inte göra man vill inte göra sig socialt och yrkesmässigt omöjlig liksom.
Exakt. Och det finns en enorm cynism hos det där. Jag har en del polare som pratade om sin egen flytt från Malmö som white flight, men som aldrig skulle använda det uttrycket så här utåt. Mm. Pratat med så här vänsterpartiaktiva som säger, du vet, ja, vet du vad, man får ju inte säga det här, men vi vet ju alla vilka det är som håller på med X, Y, Z. Och det är så här, så hyckel, det sitter i väggarna. Cissi Wallin själv som person är inte överdrivet intressant här, därför att hon gör inget unikt. Hon bor på ett område, skickar sina barn till typ Montessori-skolor eller någonting sådant, där det går 0,0% av problematiska invandrare, det vill säga inte människor med hudfärg, för det är det ingen i den svenska medelklassen som bryr sig om, utan den svenska medelklassen bryr sig om är kaos. Och kaos, det betyder inte att, ja, vet vad, jag gillar min curry lite hetare än du kanske tycker, utan kaos, det är typ folk som inte pratar svenska, så här, områden där det bor man som är yrkeskriminella, allting sådant.
Och i fallet skolan också då, inte bara dels att folk, jag menar, det begås brott, men också att det är så mycket oordning att man inte kan fokusera på själva utbildningsuppdraget.
Exakt. Och så att hyckel, det kommer från vänstern. Från högern så är det ju lite grann den här verkligen, på ett plan så borde ju den kännas lite överspelad, kan man ju tycka nu för tiden. Den här synen där, som Margaret Thatcher sa, det finns inget samhälle. Det finns bara individer och deras familjer. Hur ska man säga? Det breda segment av högern internationellt har rört sig en ansenlig bit ifrån den här slutet på historien, nyliberalismen, det finns inga samhällen, det finns bara liksom, var en yuppie och typ tjäna pengar, och det är det enda som spelar någon roll. Men här faller man tillbaks på de sakerna en del.
Precis, jag är ju inget jättestort fan av Margaret Thatcher i vanliga fall. Just i det här sammanhanget så måste jag ta henne lite i försvar, för att det där är taget i sitt sammanhang.
Jo, jag vet.
Men oavsett, även om det inte vore, låt oss låtsas att det inte är taget i sitt sammanhang. Det fångar just precis som du säger, den här lite äldre, nyliberala, vi har inga kollektiva projekt längre. Vi ska satsa på oss själva. Och det funkar inte i ett samhälle. Den här idén, skulle jag vilja säga, om skolan som något man enbart, som enbart, vi pratar så mycket om kunskapsfokus i skolan. Varför har vi vår skola? Jo, det är för att barn ska lära sig kunskap. Det är liksom högersidans retorik. Och inte bara retorik, de tycker det. Men man glömmer gärna bort ett annat perspektiv också. liksom den samhälleliga insocialiseringen. Om vi liksom, om vi tittar på när folkskolan drogs igång på 1860-talet, så var det ju inte bara för att folk skulle lära sig läsa och skriva. Det kunde folk ganska många redan. Utan det handlar ju också om att bygga en gemensam identitet. Man har ett gemensamt nationellt projekt. Det är ingen slump liksom att man väldigt länge i Sverige så hade man likadana skolböcker i alla skolor. Man hade lärde sig stamsånger, att alla skulle kunna vissa sånger. Att, det var väldigt liksom reglementerat på ett sätt. Just för att man vill skapa den här gemensamma verklighetsuppfattningen, den här gemensamma verklighetsbilden, den här gemensamma identiteten. Och det är ännu tydligare i andra länder som varit mycket mer splittrade än Sverige, som Frankrike, som på 1700-talet, där man pratade en massa olika språk liksom, som knappt var ömsesidigt möjliga. Man fick som nästan konstruera en slags riksfranska.
Det finns folk i södra delen av landet som fortfarande är ganska sura på det kulturmord som faktiskt skedde.
Ja, och detta kulturmord, om man ska använda det hemska uttrycket då, eller det här var ju ett nationalliberalt projekt att skapa en nationalstat, att bygga enhet, och motståndet kom från regionala konservativa krafter som höll kvar i det gamla samhället, och här bröt på ett sätt moderniteten och massamhället in. Och det kan man förstås vända sig mot. Men det var liksom, det var ju oerhört effektivt och funktionellt. Och det här perspektivet glömmer man väldigt gärna bort i Sverige idag. Vi hade ju inte alls samma splittring som i Frankrike, men vissa minoriteter i Sverige hamnade ju alltså kläm. Typexempel är ju samerna. Man ville inte att de skulle tala sitt eget språk. Det var väldigt starka assimilatoriska tendenser och sånt där. Och det var ganska hårdhänt. Och idag när man diskuterar den frågan så gör man det ur ett rent moraliserande perspektiv. Där man säger folk betedde sig illa mot samerna för att folk i Sverige på 1800-talet och 1900-talet, de var typ onda. Och de var rasister. Och det fanns liksom ingen... Man kan inte föreställa sig att det fanns något funktionellt bakom detta. Att det här var en del av ett nationalliberalt projekt. Som många tyckte att det var väldigt obehagligt medan det pågick. Sen när det väl var genomfört så var folk ganska glada liksom, i den mån man ens reflekterade över det. Och det är just det som är grejen, att folk reflekterar inte över det här längre. Jag skulle säga att de flesta personer i svensk politisk debatt, de har inte ens någonsin funderat över begreppet insocialisering. För att ja, när Sverige har varit ett sånt homogent land, så insocialisering har skett per automatik. Och nu har man slagit sönder det här, dels på grund av väldigt omfattande migration och dels också på mycket omfattande segregation, som gör att det finns liksom skolor där 90% av eleverna har utländsk bakgrund, kanske inte ens pratar svenska hemma. Hur ska man kunna bygga ett samhälle om man har den här sortens splittring? Det är väldigt svårt att föreställa sig. Och den liberala högern, dess standardsvar här om att ja, men jag ska bara ta hand om mig själv, min egen familj, och jag har inget ansvar för att sossarna har förstört landet liksom, eller vad man ska säga, tillsammans med alliansregeringen. Det här, det är de som har gjort det, jag två mina händer. Så kan man kanske säga som enskild individ, men som politisk ledare så kan man inte ha det här förhållningssättet. Då måste man ta systemperspektivet. Då måste man tänka som att vi har ett, precis som i Frankrike på 1700-talet, Sverige på 1800-talet, så måste vi på något sätt tänka att vi är ett splittrat land nu. Vi måste fråga oss, hur kan vi bygga ett gemensamt nationellt projekt? Kanske inte så hårdhänt som det var förr med de personer som kommer kläm och sådär. Men man måste ändå på ett sätt förebygga och motverka den här splittringen. Och just nu så gör vi det inte alls.
Exakt. Alltså det här är ju det som är problemet egentligen med båda sidor. Att ingen sida är särskilt intresserad av en att tala öppet om vad insatserna är. Jag menar, din historiska överblick här visar ju att det här snacket om att skolans jobb, det är fan inte att hålla på och skapa svenskar. Det är att utbilda. Det där är ju bara en lögn. Alltså, så som skolan faktiskt, som modern institution har växt fram. Jobbet har varit att skapa svenskar. Det är skolan och värnplikten.
Mm.
Och nu har vi inte råd med värnplikt längre. Eller typ, kanske inte, egentligen inte. Vi har något som vi kallar värnplikt men som inte är det. Så skolan är det som är kvar. Och ingen kan riktigt förklara vad staten ska använda för verktyg för insocialisering, alltså att skapa svenskar då.
Bara det här, att man säger det här, att skolan har en uppgift att, om man säger så, skapa svenskar. Det här, jag tror att det är många, både till höger och vänster, som skulle rygga tillbaka inför den här formuleringen. Att det här känns på något sätt auktoritärt. Får staten verkligen göra sådana här saker? Och jag skulle hävda att det faktum att vi tycker det, det är för att vi har inte behövt tänka på de här sakerna överhuvudtaget. Så därför känns det så främmande.
Alltså, ja, men det är ungefär som en adelsfamilj där de yngre adels pojkspolingarna och spjurarna säger, alltså gud, att hålla på att slå ihjäl folk, ta en stridshammare och knäcka skallen på någon på ett slagfält, gud vad ociviliserat. Sen så är det så att anledningen till att den här familjen ens är adlig är på grund av att man, ens farfar har hållit på och ränt runt med Karl den Store i princip. Alltså det blir, ska du verkligen hålla på, är det en åsikt som man bör respektera från människor som så att säga vars existens är en produkt av det som de säger och tycker är så himla hemskt?
Folk borde helt enkelt läsa mer historia, får man väl säga.
Ja, exakt. Alltså det vore en sak om det här med, ja men vet du vad, jag tycker vi borde göra som någon så här Ted Kaczynski, vi ska flytta ut i skogen och bo i en stuga och liksom inte vara en del av ett samhälle.
Ja,
den där sortens samhällskritik funkar ju mycket bättre då.
Och det är också, det är en lösning för en enskild person. Men det är ointressant ur ett politiskt perspektiv. För politik handlar om människor, många människor, och kollektiv och samhällen.
Faktumet är att men det Sverige som folk säger sig värna, period av dekis, bortgång och så vidare, det är ett Sverige som är producerat av den här sortens citat, auktoritära tag, slutcitat.
Mm. Ja, nu har vi ju bashat den stackars svenska högern eller högerliberaler i hög utsträckning. Jag tror nog ganska många konservativa också inte funderat över det här. Ska vi basha vänstern lite grann också? Det är kul.
Ja, alltså, jag tycker alltid att det är så tråkigt att basha vänstern därför att det är så svårt att ha några som helst förväntningar på dem.
Där kan vi tala om. Det är inte ens damning with faint praise, det är damning with faint damning.
Ja, nej, men visst, alltså, vänstern har ju det här hycklande attityden, vilket är att jag skulle aldrig hålla på och folkomrösta om någonting. Det är lätt att säga någonting sådant när man är, eller ens man är en sån här typ kvarts miljardär eller någonting sådant. Du kan rösta med plånboken.
Mm.
Du har en kvarts miljard jävla röster som sitter på ditt Mastercard Black som ingen annan ute i de här kranskommunerna och avfolkningsorterna faktiskt har.
Alltså folk som är väldigt rika, de kommer ju alltid kunna liksom ordna lösningar för sig själva och sina egna familjer på ett sätt. Men som sagt, folk som är väldigt, väldigt rika, de är en väldigt liten minoritet av befolkningen. Om vi pratar om kvarts miljardärer i alla fall. Och de är ur det perspektivet inte intressanta som politiska aktörer. Eller politik måste ju i ett demokratiskt samhälle vara något som rör majoriteter. Och den stora massan liksom.
Saken är väl den att om vi tänker oss vänsterns klassbas så är det inte nödvändigtvis folk som är kvarts miljardärer, men det är däremot människor som deras socioekonomiska position är närmare toppen än närmare botten, om man ska säga så. Vänsterpartiet är ett parti som är väldigt framgångsrikt, inte i hamnen med massor med grovarbetare, utan i såna här hipsterområden, typ Majorna i Göteborg, vad heter det, Möllan i Malmö. Och så att det här är ju på ett plan. Den vanliga attityden från folk från vänstern speglar ju deras klassbas, vilket är människor som överallt har möjligheter att navigera det här systemet. Alltså skolvalet, det fria skolvalet som man ofta hatar på, det byggdes ju, eller en av anledningarna till att det ser ut som det gör, är ju just för att det här var den tysta kompromissen i princip. Vi kan ha den här väldigt tillåtande invandringspolitiken, och sen så att liksom medelklassen inte ska göra revolt mot det, så ska vi se till så att ni kan hålla de här jobbiga främlingarna borta, så att det inte blir massor med kaos i era barns skolklasser.
Det är, alltså det påminner lite grann om, du vet, när vår tidigare, vår vördade tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt kom med sin berömda sentens om att Sverige är inte fullt när jag flyger över landet, ser jag väldiga skogar och fält. Och jag tänker också på Annie Lööf som sa det här att givetvis är det inget problem ungefär om det skulle komma 30 miljoner invandrare till Sverige. Båda de här liksom, uttalandena är ju, om man ska vara, tala klarspråk, vansinniga. Vanvettiga. Men de på ett sätt så tycker jag att de är rättvisande, för de beskriver på ett sätt hur man har tänkt kring svensk migrationspolitik i breda lager. Att det är så att det ska komma massor av människor till landet. Det är liksom, kanske inte 30 miljoner, men gott och väl 2 miljoner. Och man ska inte liksom fundera hur ska man få samhället att fungera som ett samhälle när detta sker. Utan man tar istället bara och säger att här finns väldiga skogar och fält. Typ miljonprogramsförorter ute i skogarna. Och där kan vi liksom hälla ut de här människorna. Och så slipper vi se dem och så får de bo där. Och om de kostar lite pengar och sådär, ja men Sverige är ett rikt land. Vi har råd att subventionera och betala socialbidrag och liksom bostadsbidrag och sådär. Och så länge de håller sig där borta och vi slipper se dem, då är allting okej. Okay. Det här är ju en förutom att det nu är ett moraliskt hänseende, är en djupt frånstötande perspektiv, så är det ju en hållning som inte liksom fokuserar på konsekvenser av handlandet. Det är liksom fromma förhoppningar och så får det bli som det blir, en slags laissez-faire migration.
Exakt. Och det som på ett plan, kanske inte subjektivt men åtminstone objektivt, liksom sådana här krönikor som den från Cissi Wallin ger uttryck för, är ju den här enorma frustrationen när det visar sig att pöben, lantisarna, de hemska SD-väljarna som, om de inte röstar på SD, röstar på S av någon anledning sådär. Men alla de är, du vet, mörkbruna, mörkblåa superfascister. Det är liksom, det är så de görs i Filipstad. Mm. Det är bara den typen av människor som bor där, uppenbarligen. Men frustrationen kommer nu ifrån att de här människorna som inte har råd att köpa sig bort från problemen, och därför man antog man väl skulle vara tvungna att helt enkelt bära sina kors och lösa det här. Vara typ någon form av frontsoldater i integrationsarbetet. Att de använder, att de kan inte rösta med sitt Mastercard, så därför så röstar de med sin valsedel.
Det är jobbigt.
Herregud, vilket fusk.
Ja, får man verkligen kortslutna marknadsekonomin med demokrati på det här sättet?
Ja, exakt.
Men jag tänker också så att vi, nu har vi suttit här och resonerat och ironiserat. Jag tycker vi borde ju sticka ut hakan lite grann också. Jag menar, situationen i Filipstad, nu har vi kritiserat båda sidor i hur man ser på Filipstad. Jag skulle vilja erbjuda alltså någon slags lösning här. Och jag tror att ingen kommer gilla den. Men jag tycker att eftersom vi ska vara tyckare så får vi ju faktiskt sticka ut hakan och tycka. Och då är det så här att Sverige är idag ett land som har en väldigt stor utrikesfödd befolkning. Ur ett samhällsperspektiv så kan liksom svenskar som tycker att det här är otäckt, de kan liksom inte ducka det längre. Och att slå ihop de här skolorna till exempel, det är antagligen något sånt som kommer behöva göras i Sverige i stor omfattning på systemnivå. Men en förutsättning för att folk överhuvudtaget ska acceptera detta, det är att man måste göra en kraftfull omläggning av en väldig massa politikområden. Medelklassen, eller för den delen den svenska arbetarklassen i Filipstad, kommer bevisligen aldrig acceptera att deras barn ska gå i skolor tillsammans med massor av invandrare, om det är massa brottslighet, kaos, oordning, folk pratar inte svenska, och man kan inte fokusera på kunskap i skolan. Så man måste helt ändra inställning till såna här saker. Man måste ha en, liksom en aktiv politik för att få bort oordning och kaos. Man måste vara stenhård mot kriminalitet. Man måste göra om skolan så att den fokuserar på disciplin, ordning. Bara då kan den fungera insocialiserande, assimilerande och med ett stort kunskapsfokus. Så att Sverige har problem. Problemen är inte olösliga. Men de kräver att man lägger om väldigt, väldigt många politikområden i en konservativ riktning. Det räcker inte bara att säga att nu ska vi ha en restriktiv migrationspolitik framåt. Det har gått för långt för det.
Alltså det som jag är rädd för, om man säger så, liksom, hur utvecklingen i Sverige kommer att gå, det är att vi kommer att få hårdhänthet. Men hårdhänthet som är, hur ska jag uttrycka saken, PK. Inte i bemärkelsen att den här är liksom, att konsekvenserna blir särskilt politiskt korrekta, utan att alla spelar med korten nära bröstet och liksom inte vill erkänna vad det nu handlar om. Jag kan ge ett specifikt exempel. I Uppsala kommun så har man ju blivit mer så här nitisk med typ räkningar. Av folk som bor i kommunala bostadsbolaget som inte betalar hyran eller som är stördings, håller på och jag vet inte vad. Som så här, sysslar med kriminalitet i bostäderna och sådana där saker.
Problemhyresgäster på ett sätt.
Ja, exakt. Tidigare så har föräldrarna bara sagt att vet du vad, jag har barn. Så du kan inte kasta ut mig på gatan. Du vet hur jävla kallt det är på vintern i Sverige. Liksom. Det är inhumant. Du kan inte kasta ut mig på gatan. Och då har man varit tvungen att säga, vet du vad, nej, barnkonventionen etc. etc. Vi måste ta ett barnperspektiv. Du får bo kvar. Nu har man gått över till att säga, vet du vad, det är inget problem för dig att bli hemlös i den svenska vintern. Du behöver inte oroa dig för barnen. Vi placerar dem i en familj. Så kan du bo i en skokartong helt säker på att dina barn kommer att tas om hand om. Och jag menar, jag tror att de flesta människor skulle tycka att det här, eller många lyssnare i alla fall på den här podcasten, skulle tycka att det här är ett bra steg framåt. Och på ett plan så är det. Men det som jag saknar här är en... Alltså att man är ärlig med, okej, vi använder mer hårdhänta metoder därför att det här är ett problem som vi har och det här är hur vi kommer att hantera det. Alltså när du får den här, du kan lätt få en sån här Kafka-logik där herr K då i den här romanen, som jag inte kommer ihåg namnet på, ska ringa runt och försöka få förklarat vad är det jag har gjort fel, vad är det som har hänt.
Processen av Franz Kafka.
Ja, precis. Processen. Och du vet, det är ingen som vill svara. Alla är så här jättespydiga. Jag bara, vet du vad, varför ringer du till slottet? Om det var någon som visste vad som hade hänt i ditt fall, tror de skulle ha tid att prata med dig då? Och det här är liksom, det här är faran med Sverige på ett plan. Att, alltså, i den mån som saker och ting händer, då kommer det vara så att både de här Sissevalin-typerna och de här kälkborgarna, de kommer att kunna vara helt nöjda med att, alltså, ingen har rubbat deras cirklar. Ingen kommer någonsin att säga att du vet, nej, nu tar vi hårda tag därför att vi har en plan för att lösa det här. Utan allting kommer att ske ad hoc.
Det är väl ytterst det här skulle jag kanske vilja runda av med, att oavsett vilka samhällsproblem man har i Sverige under olika decennier, olika slag, så har vi hela tiden den här ständigt närvarande offentliga lögnen. Ja. Att ingen talar, det är nästan, okej, det här är inte som att bo i östblocket, nej, det är inte totalitärt, det är inte så massa våld. Men den här offentliga lögnen, den är ändå på ett sätt ständigt närvarande. Och folk vet att det de säger till sina vänner, det är saker de inte kan säga i offentligheten. Och det här är absolut inte bara något inom högern, utan det är alla har det så. Och det här, det får mig ändå tänka på, jag tror det var Alexander Solzhenitsyn som sa det, att lev inte i lögn. Lev inte i lögn, och det är det som är intellektuellas opinionsbildares jobb. De ska påpeka när folk ljuger.
Ja, och det är som är problemet med skolan här. Och varför de här striderna blir liksom så här fantomstrider där man slåss mot såna här skuggbilder och galningar. Liksom. Man måste kalla folk, föräldrar, helt vanliga föräldrar, man måste kalla dem galna. Mm. Därför att det är språk, eller det är liksom problemställning som skulle krävas för att förstå den djupa rationaliteten i beteendet här. Den är förbjuden. Man får inte prata om de sakerna som faktiskt driver människor, så därför måste man prata om onda andar och demoner istället.
Okulta stämningar, som Olof Palme sa i en debatt 1977. Lev inte i lögn. Tack för att ni har lyssnat på Oikospodden med mig, Arvid Hallén, och med
Malcolm Schune.
Välkommen tillbaka nästa avsnitt snart igen.